Klarsyn med syskonbandet.
Hej och varmt välkomna till Klarsyn och syskonbandet. Och nu ska vi lyssna på ett program som Eva Nilsson har gjort. Och hon intervjuar Lotta på Kristna Fredsrörelsen.
Kan du berätta lite om varför Kristna Fredsrörelsen bildades en gång i tiden och lite grann om dess historia?
Kristna Fredsrörelsen bildades 1919 och kallades då Svenska Världsfredsmissionen. Och om jag kommer ihåg det här rätt då, så är det två svenskkyrkliga präster som då är med i styrelsen för Svenska Fred, som inser att vi behöver också den personliga övertygelsen. De kallade det då den kristna tron, för att nå den sanna freden. Så de bröt sig loss och bildade Svenska Världsfredsmissionen. Och som i mångt och mycket de första åren fokuserade på vapenvägran, på grund av sin tro att man inte kunde bära vapen. Och när man vägrade att bära vapen och göra värnplikt, så blev man ju fängslad. Och att Kristna Freds blev praktiskt en stödresurs för de familjer vars fäder satt i fängelse. Och gav de små ekonomiska bidrag för att kunna hantera det. Och sen så utvecklades rörelsen till att också fokusera på hur kyrkorna mer tydligt och organiserat kunde jobba mot utvecklingen av kärnvapen. Så det var ju efter andra världskriget. Så Kristna Freds var väldigt aktiva mot kyrkorna, uppmuntrar dem att bli mer aktiva och tydligare uttala sig kritiskt mot den här otroliga upprustningen av kärnvapen. Det var ju inte en svensk mobilisering, utan det var ju hela Europa och internationellt. Men sen har ju liksom vår systerorganisation i USA, där var ju Martin Luther King en del av den rörelsen, och vi var ju med och utbildade medborgarrättsrörelsen i icke-våldsmetoder och civilkurage, som ju senare sen fick otroliga effekter. Den praktiska metodiken och strategin kom till oss här i Sverige ungefär på 80-talet. Så sen dess har vi ju också jobbat mer praktiskt och konkret med att ta fram och jobba med icke-våldsliga metoder. Vår uppgift är liksom att förfina, utveckla och ta fram nya sätt, bättre sätt att använda de här icke-våldsmetoderna.
Hur många medlemmar har ni och hur är ni organiserade?
Vi är en förening som har ungefär 1100 medlemmar. Och sen så har vi en styrelse som väljs på årsmötet som vi har varje år. Styrelsen träffas ungefär 6 gånger per år. Och jag som generalsekreterare har fått delegation från styrelsen att leda arbetet för Kristna Freds och dess anställda och dess ekonomi och verksamhet. Det är individuella medlemmar och sen så finns det några lokalgrupper runt om i Sverige. Och vissa är rent Kristna Freds lokalgrupper, men jag skulle säga att trenden nu blir att de lokalgrupperna mer jobbar som fredsrörelse. Att det är flera olika, alltså Svenska Freds, Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet och Kristna Freds, alltså att de har en gemensam grupp eller samverkar väldigt mycket.
Vad har ni för utgångspunkter i den kristna tron för ert fredsarbete?
Vi följer liksom Jesus som förebild. Att han var ju en otrolig icke-våldsaktivist. När man tittar på det han gjorde och hur han gjorde det. Hur han pratade. Att han utmanade makten. Han uppmanade till att söka sanningen. Att visa medmänsklighet och drivas av kärlek. Och jag tror att kärnan i där vi är någonstans, vad säger vårt lod som guidar oss, det är ju just att vi måste vara mer profeter än präster. Alltså att vi måste utmana normer och utmana liksom, vad ska man säga, de uppfattningar som kanske inte bidrar till rättvisa och fred och rättvisa.
Vad vill ni uppnå? Och hur jobbar ni?
Så vi jobbar väldigt praktiskt med att hitta vägar för att stötta folk som jobbar i konflikter med att bedriva internationell medföljning. Som är en icke-våldslig metod som går ut på att jag som inte har en del av konflikten utan kommer med ett internationellt pass med min närvaro, så kan jag minska risken för den här lokala människorättsförsvararen, minska risken att de blir utsatta för våld, men också öka deras möjligheter att kräva sina rättigheter. Och sen så, och det har vi gjort i över 30 år och hållit på med det här arbetssättet. Största delen av personalen som jobbar för Kristna Freds, det är ungefär i nuläget ungefär 25 stycken, är fredsobservatörer. Några i Guatemala, de är 4 stycken nu, och i Mexiko har vi 6 personer. Och sen resterande finns fördelade på 3 olika fältkontor i Colombia. Och sen så jobbar vi också med att skapa utrymme för fred i svåra kontexter. Så vi finns i Nordafrika och jobbar regionalt med människor som vill titta på fredliga lösningar bortom konfliktgränser. Och sen så jobbar vi med Belarus, exilcivilsamhället. Och sen så försöker vi finnas i Sverige som en röst för att vi måste göra fred. Vi kan inte bara prata om fred. Vi har även ett pilotprojekt i Farsta. Vi ska se om unga tycker att de här olika icke-våldsmetoderna kan bidra till att öka deras engagemang för att förändra deras omvärld. Internationell medföljning är en metod som bygger på att, och det är ju liksom både forskning numera som visar på effekten i att jobba så. Men också en tradition som, och den utgår från att jobba i en kontext, alltså ett samhälle, en plats, där lokala aktörer som försöker bidra till förändring, att vi finns där, gör att de riskerar mindre risk för att få hot och repressalier för det arbete de gör. Så att det är ett arbete som i stort sett handlar om att kunna och känna till och förstå den kontext där man är. Men också att det är just medföljning. Det är de lokala aktörerna som driver frågorna, som bestämmer det här vill vi göra. Och vi som då medföljer dem i deras kamp för rättvisa.
Vad får det för effekter att ni finns med på det sättet?
Ambitionen är ju att det ska ge dem ett ökat skydd från att någonting ska hända under de här besöken. När jag själv har följt med på såna här resor så kan det ju hända när de träffar till exempel de lokala bönderna tillsammans med urfolksgrupper, om till exempel det faktum att deras land håller på att tas eller exploateras av stora internationella företag. Så kan det innebära att polis eller militär kommer till deras möten och uppträder hotfullt. Men när vi finns på plats så kommer de inte fram på samma sätt och trakasserar de här människorna.
Vilka tycker du är de största hindren och utmaningarna för att vi ska få en fredligare värld idag?
Det finns flera utmaningar där. Den största utmaningen just nu, det är ju att många av världens demokratier backar och blir mindre demokratiska. Och samtidigt som att den politiska diskussionen och hur våra politiska ledare pratar om vad som behövs göras är tyvärr väldigt, alltså vi är i en process där samhällsdebatten håller på att bli ganska så militariserat i hur vi pratar om vad landet behöver, vad vi ska prioritera och vad som ger oss säkerhet. Det är som att efter invasionskriget av Ryssland i Ukraina, som är folkrättsvidrigt, kände ju chockvågor genom hela världen och främst här i Europa. Att ett land liksom så brutalt militärt invaderar sin granne. Eftersom vi har haft fred i över 200 år. Vi har aldrig blivit, vi har själva som land inte har blivit indragna i krig, fastän vi har skickat iväg soldater via FN och EU naturligtvis, OSCE. Så tänker jag att det, man känner ju rädsla och oro när något sådant händer så nära inpå geografiskt. Och att det liksom traditionella demokratiska beslutssystemet inte fungerade, eller liksom inte användes, utan vi gick med i NATO utan en liksom risk- och konsekvensanalys, utan folkomröstning, utan den här vanliga liksom rejäla processen där vi som folk bildar oss en uppfattning att det här vill vi. Utan det blev snabbt beslutat bara några månader efter invasionskriget att vi skulle trots allt bli medlemmar i NATO. Och på bara några år så har ju upprustningsbudgeten blivit fördubblad och kommer troligen bli ännu högre. Och jag tänker just det att vi går in i en valrörelse nu där de traditionella politiska frågorna som brukar vara topp, liksom prioriterat att diskutera, som är vård, som är utbildning och som är arbetsmarknad, de är liksom inte alls topp tre nu, utan nu är det liksom säkerhet, upprustning, beredskap, hur vi ska liksom kontrollera och straffa de gängkriminella. Och jag tror att det är en utmaning för oss som medborgare att hänga med, för att tyvärr är det ju så att samhällen är som helhet är långsamma, och att tro att göra nya lagar som ska möjliggöra till exempel att man kan fängsla yngre människor, man kan övervaka fler människor, att det ska lösa problemen är ju en fara i sig.
Vilka tycker du är problemen i Sverige idag som gör att det kanske är svårare att arbeta för en fredligare värld?
Den här stolta, fantastiska historien Sverige har, att folkrörelsen och civilsamhället har varit en del i att driva fram det Sverige vi vill ha, den demokrati och den välfärd vi ser, så är det som att på något vis så hänger inte civilsamhället med i att vara en drivande del i vilken väg Sverige ska gå. Och jag tror att generellt utmaningen är ju också att vi har en värld där det är väldigt olika vilken sorts kunskap eller information vi baserar våra beslut på. Eller hur vi identifierar oss. Och att vi inte hittat något sätt än som samhälle att hantera det faktum att vi har mycket desinformation. Vi har mediekanaler som inte följer journalistikens principer. Det är väldigt klurigt nu att som människa förstå världen. Och jag tror att många av våra politiska ledare ger oss förenklade svar på väldigt komplexa frågor. Och även försöker visa sig beslutsmässig och att de har koll på läget. Vi är ju en fredsorganisation och vi har fått stöd för att vi är en fredsrörelse från staten. Kallas för fredsmiljonen, men det är en liten budget som 18 organisationer har delat på. Jag tror totalt det var 22 miljoner om året och vi fick ungefär 1,5-2 om året. När invasionskriget startade så var det mycket som förändrades för den del av civilsamhället som jobbade internationellt och jobbade med fredsfrågor. De statliga bidrag vi hade, de var ju väldigt små. De drogs tillbaka och vi fick ju besked med 10 dagars varsel att den 1 januari får ni inga mer pengar, så att säga. Det var ju en otrolig dramatisk omställning vi var tvungna att gå in i. Samtidigt som regeringen också ville göra om hela biståndssystemet. Och då märker jag att dels så är det här kontraktet, eller om man säger, det här samtalsklimatet som vi har haft med beslutsfattare, med olika myndigheter, det liksom blev helt annorlunda. Det fungerade inte längre. Och känslan av att inte bli respekterad eller lyssnad till, utan snarare tvärtom misstänkliggjord, var ju ganska så omtumlande. Och samtidigt som den här möjligheten att prata om de olika perspektiven försvann på ett sätt som gjorde att det blev utmanande att vara en fredsorganisation och tala om fredsperspektiv. Sen tror jag också att vi i civilsamhället, om man ska vara liksom lite självkritisk, så har vi ju varit vana i över 30 år att vara välfinansierade. Att, om man skjuter liksom ekonomin och var transparent och liksom hanterade återrapportering och resultat och så vidare, så kunde man ju få flera olika bidrag som gjorde att man kunde ha tjänstemän och liksom bedriva professionell verksamhet. Men att den här dramatiska förändringen som blev då efter, ja vad var det, från 2022, precis. Så förändrades ju attityden mot vi som kanske kritiserade eller sa, man kan också tänka på andra sätt och så. Och att den breda rörelsen har liksom inte tillsammans stått upp och mobiliserat på väldigt länge. Och att vi skulle behöva fundera på hur vi kan samlas och visa att Sverige vill ha en stark demokrati där alla får plats. För jag tror verkligen att majoriteten av svensk befolkning vill det. Och att där finns en utmaning att just hur får vi igång alla. Vi har precis startat och lanserat ett demokratiupprop som ska mobilisera hela Sveriges civilsamhälle. Alltså både ideella organisationer, fackförbund och studieförbund. Inför valåret där vi tillsammans med hjälp av 5 punkter säger liksom att vi finns här och vi vill det här. Så att liksom väljarna känner att nu det spelar roll vad jag röstar på men också vad jag tycker. Man kan ju ställa sig frågan varför gör en liten fredsorganisation en sån ambitiös sak som att starta ett demokratiupprop. Och jag tror att det är därför att vi är en fredsorganisation. Vi jobbar praktiskt, vi har över 100 års erfarenhet av att mobilisera och skapa utrymmen och synliggöra vad som faktiskt behöver förändras och påverkas. Så att det är vi som initierar det, men jag håller ju på att jobba väldigt intensivt nu med att försöka få med så många olika organisationer som möjligt nu. Så att vi i början på nästa år kan börja jobba tillsammans.
Du har lyssnat på programmet Klarsyn och Syskonbandet. Syskonbandet är Kristna Synskadades förening. Det är vi som producerat programmet som du precis lyssnat på. Om du vill skriva till oss så gör det på radio@syskonbandet.se. Eller om du vill veta mer om föreningen så gå in på hemsidan www.syskonbandet.se.